Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etceteras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är bra och dåligt, kul och tråkigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Och med mig i studion idag har jag för sista gången praktikant Lovisa. Välkommen tillbaka.
Tack. Oh, tack och hej då.
Sorry. Så är det ju. Du ska vandra vidare från praktikantmarker till jobb.
Yes.
Ja, det är väl bra det. Och inbjuden för det här avsnittet, särskilt som gör premiär i Tyckpressen, Erik Glad, reporter på Expo. Varmt välkommen.
Tack.
Vi pratade lite innan, men hur står det till denna helt okej, ljumna vårdag?
Jo, men det är bra. Jag klädde mig alldeles för varmt innan jag gick hemifrån. Men alltså, i övrigt så är det ju bra. Jag tänker mig att det här är liksom en dag för min del, och tror jag även för min kollega Myringren, som jag har gjort den granskningen som vi ska prata lite om idag. Den här dagen är någon slags dagen efter dag, lite grann. Det är första dagen där det inte är några andra liksom mediemedverkan eller att vi pratar om det här. Vi har fått ett liksom jättefint mottagande av den här granskningen, vilket känns jättekul. Men det är också lite så, igår kände jag så här, jaha, och nu? Vad gör vi nu? Men det kommer komma uppföljningar på det här, och vi kommer liksom fortsätta jobba med den här granskningen, vi på Expo. Så jag behöver liksom inte känna mig så tom egentligen, men lite tom känner jag mig.
Men det är man ju när jobbet är färdigt. Jo, precis, för så här är det. Jag har döpt det här avsnittet till Nazistkidsen mår inte bra, det är min rubrik. Och jag ska ge en liten inblick i hur det var på vår redaktion på Dagens ETC när det här kom. När första delen dundrade ner så läste alla det omedelbart. Vi delade det i alla våra redaktionschatter och sa det här är liksom måste-läsningen och sånt. Gick igenom det här och omedelbart så sa en av mina kollegor, som han kan få vara namnlös i det här, men han sa direkt, om det här inte blir guldspaden, då äter jag upp en av mina hattar. Så en av mina hattar, en av hans hattar, när han och min kollegan kommer att ätas upp om det inte blir guldspad av det här. Och jag blev också helt fångad. Det här, som du säger, har fått ett stort massmedialt genomslag också. Det är väldigt många andra medier som har citerat det. De riktigt liksom, stora massmedierna har pratat om allt det här. Men för den lyssnaren som kanske inte har någon koll alls, låt oss börja i det minsta. Du och My har gjort den här. Kan du berätta om vad det är ni har hittat?
Ja, men
vad handlar det här om?
Vi har i flera månaders tid från insidan kunnat följa en krypterad chatt där en 14-årig kille från Östergötland, han har startat den här chatten. Han har startat en svensk chatt, men också då en internationell chatt, och de här två kommer vi väl liksom kretsa kring i det här samtalet, tänker jag mig. Men om vi fokuserar på den svenska chatten, så är den fokuserad på helt enkelt att hitta, peka ut tilltänkta offer, planera våldsdåd och radikalisera varandra. Man delar väldigt grovt våld i form av videoklipp där människor blir lemlästade och dödade, helt enkelt. Så det är väldigt grovt innehåll. Ja, rent konkret så planerar man de här våldsdåden som helt enkelt ska genomföras då. Den här gruppen, den innehåller en väldigt så här, stark nazistisk prägel på innehållet. Alltså man delar liksom hyllningar till Hitler, man delar hyllningar till Tesak, som är en rysk nazist som dog 2020 men som är deras stora förebild. Vill man läsa mer om Tesa kan man liksom gå in på Expos hemsida och våran wiki. Vi har en artikel där om honom. Men kort sagt så är det en rysk nazist som gjorde sig känd för att under falska förespeglingar stämma träff med hbtqi-personer, framförallt homosexuella män. Under förespegling att, så här, ja, att de ska gå på en dejt eller liknande. Istället för den här dejten så träffar det här offret då Tesak och hans medhjälpare som då med våld och under hot om våld förnedrar den här personen, misshandlar personen och videofilmar det här och sprider om klippen. Och det här är någon slags svensk liksom version av det här som den här 14-åringen har startat. Vid sidan av det så finns det också en internationell grupp som den här 14-åringen också har startat. The Hunters heter den gruppen, och den samlar ungefär 140 unga nazister runt om i Europa som ägnar sig åt samma sak som man gör i den här svenska gruppen. Den internationella gruppen syftar väldigt mycket till att skryta om sina egna våldsdåd och att dela innehåll ifrån det, men också den här typen av gore-innehåll, alltså väldigt grovt våld. Människor får liksom sina kroppsdelar skilda från kroppen och så vidare. Det är väldigt grafiskt, det är väldigt radikalt, det är liksom djup nazistisk propaganda som sprids här.
Och det som är så intressant i det här, alltså jag slukades göra det här jobbet, för att man har vetat om att det finns liknande celler och kommunikationskanaler och det har man ju haft koll på. Men det som är själva jobbet här, ert jobb, det är ju att man får följa det här genom ett arbete på insidan och medans det liksom händer. Varför har ni följt det här? Varför var det här en grej? Alltså, man visste ju att det hände och så. Liksom. Vad såg ni för värde i det här och varför vill ni följa det här?
Ja, men som du säger så är det ju inte helt ovanligt att vi på Expo, liksom åtminstone, jag vet inte hur det är för era andra, men för oss så får vi ibland insyn i den här typen av grupper. Vilket gör att vi såklart följer dem, men ofta så går de ut på att prata väldigt mycket om att man ska utföra våld eller att man liksom sprider andras innehåll. Och liksom,
våldsfantasier.
Ja, men lite så. Och framförallt hyllningar till nazismen eller andra högerextrema inriktningar.
Jag har sett en sån Adolf Hitler thirst post där, jag måste bara säga det. Alltså, jag sa att de gör såna liksom redigeringar med roligt, liksom, med så anime-filter och glada videos som en del av propagandan. Liksom.
Ja, verkligen. Alltså, det är olika varianter som liksom kastas runt då i de här grupperna. Men det vi kunde liksom följa i den här gruppen är ju på nära håll hur väldigt unga män radikaliserar varandra och hur den resan går till. Och det är ju det som har varit både mest skrämmande med det här men också mest intressant från mitt perspektiv. Det är ju alltid så att man hör liksom ganska ofta i ganska svepande ordalag om hur radikalisering går till och ur ett slags forskningsperspektiv så pratar man ju alltid generellt om saker och ting. Här fick vi chansen att följa det på nära håll och vi fick också chansen att berätta om det och skildra det på ett väldigt konkret sätt.
Lovisa, vi ska ställa mer konkreta frågor också. Men Lovisa, du läste ju de här idag. Kan du inte berätta om dina första reaktioner liksom, när du läste första delen? Och så där?
Det som slog mig mest var väl det här grova våldet som de skickar och skildrar till varandra och hur det istället för att landa med avsky istället verkar liksom ägga på hela samtalet och göra det ännu mer radikaliserat. Jag tänker det är en sån hemsk utveckling och att de är så unga och lämnas till sina egna medel. Att liksom, man kanske inte ser det, man märker inte hur illa det blir. Att det blir en väldigt mörk skildring av verkligheten. Och sen så slås jag väldigt tydligt av att så här, de här killarna träffades också runt konfirmationen och i kyrkan. Och det är ju också någonting som känns extremt alarmerande. Att liksom, det blir en sån här obehaglig crossover mellan typ nationalism, kristenhet och grova våldshandlingar av barn. Som bara kalla kårar.
Ja, verkligen. Du sa det till mig att alltså, varenda konfirmationsgrupp borde läsa de här artiklarna. Ja. Jag håller ju med om det. Det är ju en sån insane grej i det. Och det här med våldet som du säger. Alltså, jag har ju en del av mitt jobb är att titta på väldigt mycket våldsamt och liksom, explicit innehåll. Men där, jag jobbar ju med det här och då finns det metoder som man använder för att liksom, återhämta sig själv, för att klara av det här, för att inte må otroligt, otroligt dåligt av det man ser. För det är ju så att när du tar del av till exempel då, grova våldshandlingar och så blir det lätt så att om du är lätt påverkningsbar eller inte vet hur du ska hantera det, så är det ett av de snabbaste sätten att känna sig liksom disassocierad till andra människor. Att man ser inte längre på det här som en människa i det. Och de här är dessutom så unga som tar del av det i precis en sån liksom formativ period. Det kan vara otroligt skadligt bara att befinna sig i en sån miljö för individen.
Mm. Ja, verkligen, och det inom ramen för vår granskning har vi pratat med Håkan Järvo som är psykolog och som har specialiserat sig på just radikaliseringsprocess, och han säger just det, att den här typen av innehåll som de här barnen, som man ändå då i juridisk mening får påpeka att de är.
Ja, men det är barn.
Det är, ja, det är det ju. Precis.
12 år, liksom.
Ja, verkligen. Barn. Och det är ju det att han säger ju det att när barn som tittar på den här typen av innehåll, alltså man, där är det ju så, vem som helst som tittar på det här innehållet riskerar ju att liksom, vad ska man säga, anpassa sig till det. Man blir van vid det, och just när det är så pass unga personer så är den risken liksom att det går ännu snabbare att man gör det. Den är liksom ännu större. Så han pekar ju på stora risker med det här, och han riktar ju också kritik mot polisen och deras agerande, och det är ju den sista delen av den här granskningen.
Det är de här tre delarna. Kan du säga någonting om hur länge ni arbetat med det? Du sa ju att det var typ 2 månader och så, men liksom, berätta någonting praktiskt om arbetet.
Ja. Ja, men det har gått till så att vi har haft fake profiler helt enkelt, där vi har varit på insidan i de här grupperna. Det har ju varit väldigt viktigt för oss att göra det på ett etiskt sätt. Helt enkelt att inte bidra till att sprida rasism eller uppmaningar om våld eller på något sätt påverka den här gruppen i en riktning som är på något sätt i en riktning. Och det är ju det som är, det har på sätt och vis varit, alltså vad ska man säga? För min del så har det varit så att den här gruppen har levt sitt eget liv. Man har kunnat varit medlem, när man väl har blivit medlem så det är några, vi har sett några som de har misstänkt för att vara liksom poliser eller andra som har liksom varit på insidan. Men,
just det, och garanterat är några det. Ja, det alltså, eller i bästa fall åtminstone så hade man önskat att det var så.
Ja, precis. Jag tror ju att det har varit ganska lite av sån närvaro i den här gruppen, och det är ju också en del av det här att det här är ju en grupp som verkar i något slags gränsland, en gråzon mellan ensamagerande och en gruppbaserad våldsbejakande grupp. Och det är liksom, det är det som gör att de gör allt för att inte bli upptäckta, och det gör ju att det blir väldigt svårt att upptäcka dem. För våran del så var det ju så att My tittade på aktiv klubbmiljön och liksom den löpande bevakning som vi har av den högerextrema miljön i Sverige. Och genom det på olika sätt så kom vi över den här gruppen och kom in i den och kunde då börja dokumentera det som sker där och börja liksom förstå vilka de här personerna är som ligger bakom det och så. Så det har varit ett långt arbete, och det har varit ett arbete som har bestått i att hela tiden göra etiska överväganden, och det har också varit ett slags dygnet runt arbete lite granna, just för att vi också har känt ett starkt ansvar för att det har funnits konkreta våldsplaner här som man då har visat, som det också har visat sig under granskningens gång att man är villig att sätta i verket, och det har gjort att vi har känt att vi är liksom de enda som har insyn i vad som faktiskt planeras här, och vi måste hålla koll på det hela tiden. Så det har ju varit påfrestande och har ju liksom prövat hela tiden. Vi har fått ompröva våra beslut hela tiden.
Jag förstår verkligen att det är en gränsdragning bara i det. Men också, jag förstår inte vad du menar. Menar du alltså att flödesskadade internetnazister liksom inte bara skriver på kontorstid? Jag förstår, är de nattugglor? Är de liksom utanför sociala liksom vanliga tider? Jag är chockad.
Ja, nej, men jag förstår det. Men det är jättekonstigt. Jag förstår att det är många som, liksom, som funderar på att måste börja liksom omvärdera saker och ting nu. Men det är faktiskt så. De gillar att vara uppe på nätterna och de gillar att liksom, men också typ under skoltid och liksom på konfirmationen, alltså allt det där. Det här har varit en del av det, och det ser vi också innehållet, liksom flödet innehåller ju bilder ifrån skoltoaletter, ja, slöjdsalar, alltså allt det där. Så det finns ju en tydlig närvaro av det här även i liksom deras skolmiljö och där de befinner sig, även fast de verkar då tona ner det lite grann. Man går in på skoltoaletten och liksom visar sin kniv och tar en bild och lägger ut i den här gruppen. Och sen så klottrar man liksom ett hakkors på skoltoalettens vägg typ.
Jag såg det där hakkorset. Det var ju ett hakkors av små mindre hakkors. Ja, liksom,
kreativt.
Ja, men precis. Det är en person som ja, men, uppenbarligen följer sin ledares liksom, kreativa aspirationer.
Verkligen.
Men, ja, men, det där är ju intressant också för att eftersom det sker i kontexten och liksom i bakgrunden av de flera nazistiska skoldåd vi också har haft, eller de högerextrema skoldåd vi har haft, som jag vet också idoliseras i den här miljön såklart. Mm. Men kan du säga någonting om vilka det är som är med i den här gruppen då? Liksom, förutom expo-journalister, poliser, liksom, hur är de här unga killarna? För att det är ju inte bara så att de är liksom, eller de är ju mer än bara en 15-åring, en 14-åring, en 12-åring.
Så. Mm. Ja. Min uppfattning är ju för det första att det inte har varit särskilt mycket poliser där alls.
Nej, exakt.
Men förutom två expo-journalister så vi har ju lyckats identifiera 10 personer av de 20 mest aktiva i de här grupperna. Och det rör ju sig om unga killar i åldrarna 12 till 16 år. Genomsnittsåldern är 14, får man säga. Men också då en person som är så ung som 12. Mm. Det är killar som till synes har lever i en ordnad tillvaro. Har föräldrar som är engagerade i deras fritidsaktiviteter. De håller på med idrott. Ja, sånt som, vad ska man säga, vanligt folk håller på med. Mm. Sådär. Deras socioekonomiska bakgrund är god. Så på ytan ett vanligt liksom svenssonliv. Men då i löndom så håller man på med den här typen av verksamhet. Och det är väl också någonting som både jag och My är överens om. Och det är att deras föräldrar inte vet vad de sysslar med.
Mm.
De vet inte vad deras barn gör i de här slutna chattrummen. Och det är ju någonting som också är väldigt, vad som, det är ju också väldigt skrämmande på något sätt att det pågår en parallell verklighet. Och man låter ju uråldrig när man säger det.
Men det är intressant. Ja, verkligen. Och det är så intressant för att det där, exakt det där mötte jag ju med mina kollegor när vi granskade de här unga svenska killarna och pojkarna som köpte och sålde nakenbilder mellan varandra.
Mm.
Också så parallell nätmiljö. Och det var ju precis det att flera av dem, både offer och förövare som vi pratade med, vi identifierade ju typ 80 förövare i den här liksom enorma gruppen.
Mm.
De sa ju det att det här är en värld som de vuxna inte har liksom blekaste aning om hur den funkar. En av de här som köpte och sålde liksom, bilder en masse, alltså jättemycket bara, hur mycket som helst. Han sa till sin mamma att det handlade om liksom, tv-spelsgrejer och då bara stängde hon av.
Mm.
Liksom, såhär, varför får du så mycket Swish-meddelanden? Och då kunde han säga att det var, liksom, handlade om Fortnite istället för barnporr som det var liksom, egentligen.
Mm. Mm.
Just för att det var det här då att de hade noll kontroll, noll insyn och inte särskilt mycket intresse heller.
Mm. Nej, men, och det är ju en del av det här att alltså, det är ju alla överens om att föräldrar måste engagera sig mer i liksom, deras barns liksom, internetvanor och så vidare. Men det som vår granskning också visar det är ju att regeringens nationella strategi mot våldsbejakande extremism faktiskt i det här enskilda fallet inte fungerar särskilt väl. Det är ju inte regeringens fel. I det här fallet så är det ju polisen i Region Öst som inte har agerat på ett sätt som gör att man kan liksom rycka den här 14-åriga pojken ur sin radikaliseringsprocess.
Mm.
Och vad jag menar med det är att vi i vår tredje del av granskningen kan visa att polisen då, vi ställdes ju inför situationen 2 gånger där det fanns konkreta våldsplaner mot liksom, riktiga personer som man skulle möta upp och man var beväpnade med kniv och man skulle misshandla och förnedra den här personen och liksom filma det, skapa det var, propaganda.
Det var liksom en uppenbar så hög risksituation.
Mm, verkligen. Alltså, det rådde inget tvivel om att det här skulle genomföras. De 2 gångerna så valde ju vi att kontakta polisen och tipsa om vad vi hade kommit fram genom vår granskning. Och det är ju ett beslut som är det är ju för det första en jättekonstig situation som journalist att gå in och liksom påverka ett skeende på det sättet. Det är ju dels inte en önskvärd situation, man vill inte göra det för att det går emot allt vad liksom journalistiska principer är.
Ja, man vill inte synas i det och sådär. Men, och det här, du ska få fortsätta, men det här var intressant, för precis det här pratade du och jag om, Louise, att det handlar om att man kan hamna inför situationer där det finns den typen av grundläggande så, skiljelinjer eller liksom, ja, men, trösklar, och så när man är förbi det så måste man hantera det på ett annat sätt. Mm. Alltså, det är ju fortfarande så att man har ett medmänskligt ansvar, till exempel, tycker jag.
Mm. Ja. Jo, men precis. Och där hamnade ju vi landade ju i att vi kände att vi har inget val. Vi måste göra något nu. Annars så kommer dels de här personerna som liksom är tilltänkta offer här kommer att råka väldigt illa ut, men också de här barnen kommer att råka väldigt illa ut och potentiellt förstöra sina liv om det går alldeles tokigt. Så det var en väldigt märklig situation. Men i tredje delen av vår granskning så kan vi visa att polisen kände till vilka personerna var, att de var ute på ett sånt här planerat våldsdåd, och att vi kan också visa att polisen faktiskt träffade på de här personerna ute på stan när de var på den här platsen där polisen visste att de skulle vara. Polisen kände till då identiteten på två stycken i gruppen. Vi hade lämnat ett detaljerat signalement och vi hade också berättat att de enligt egen utsago var beväpnade med knivar. Men trots det, och att vi vet att polisen kontrollerade deras legitimation, så valde man att inte visitera de här barnen och leta efter den här kniven. Och man kan ju tycka då att så här, ja, men huvudsaken är väl att det här våldsdådet inte blev av. Absolut, det är jättebra, det avvärdes liksom i ett första skede. Men det som hade hänt om man hade hittat den här kniven, det är ju att myndigheternas verktygslåda liksom vecklar ut sig och man får helt andra verktyg för att faktiskt ta sig an de här personerna. Man får också tillgång till deras liksom mobiltelefoner, datorer, och där hade den här grupperingen liksom vecklat ut sig framför polisen.
Precis, det hade kunnat vara en start på en process.
Ja, och det är ju det som är det stora problemet här, och det stipuleras ju, det sägs ju väldigt tydligt i regeringens nationella strategi mot våldsbejakande extremism, att man måste göra de här myndighetsgemensamma insatserna. Polisen kan fungera som en första linje, precis som socialtjänsten till exempel. Och när de sakerna inte fungerar, när man inte tar de här chanserna, då kan det få stora konsekvenser. Så där har vi ju liksom en ytterligare en dimension i den här granskningen som jag tycker är väldigt intressant, och det är ju just diskussionen om unga som dras in i radikalisering. Vår årsrapport visar ju att unga män liksom drar sig i allt större utsträckning till just såna här aktivklubbar som ägnar sig åt ren våldsträning och man så att säga kampförberedande aktiviteter.
Exakt.
Man tränar på att utöva våld och liksom tränar sig i sin våldskapacitet.
Man bygger ett våldskapital under liksom paraplyet av en social gemenskap.
Ja, men precis. Och där är det ju väldigt, jag menar, det här är ju ingenting som liksom säkerhetspolisen eller andra heller liksom, de hymlar ju inte med att det här pågår.
Nej.
Men därför är det också viktigt att den här första linjen finns, för att får man liksom unga människor ur radikalisering, det säger sig självt att ju snarare det sker, desto bättre är det.
Ja, verkligen.
Det här är så otroligt. Det måste ju vara enklare vad är den processen när man är 14 än om man skulle vara liksom vuxen och ha varit i den soppan under längre tid. Det är ju nu i det skedet som man faktiskt skulle kunna brutit in och kanske ändrat en människans liv på riktigt. Så det är ju otroligt tragiskt att se att det föll så kort.
Det är ju också så att barnen, jag menar, barnen ska ju också, alltså barn är barn. Barn är ju inte myndiga och barn ska uppfostras och liksom barn, alltså med det så menar jag liksom inte någon form av liksom nu ska de här ungjävlarna skärpa sig grej. Jag menar i vad som är samhällets ansvar, i vilket samhälle man växer upp i vilka liksom gränser och värderingar som finns, i vad de ska göra, allt sånt. Det här är ju en med den typen av då parallella grejer, det är ju där man ska in. Det här är jag får så otroligt mycket tankar i de här grejerna, och jag ska fråga lite om årsrapporten, eller vi ska prata lite om årsrapporten lite senare. Men jag skulle vilja veta även från ditt håll liksom personligen, vad i det här arbetet med den här artikelserien, fanns det någonting som överraskade dig särskilt? Alltså ni jobbar ju med de här frågorna redan innan, var det någonting som antingen gick emot det som du tänkte tidigare, eller Snubblade du över någonting som överraskade dig i arbetet?
Ja, men dels måste man väl börja med de här personernas låga ålder. Det är överraskande och det sticker ut verkligen. Sen är det ju just det här som jag varit inne på lite tidigare, men just hur snabbt man i den här gruppen går ifrån att liksom shitposta, skryta om liksom andra våldsdåd man har utfört eller liksom i andra sammanhang slagit någon, till att faktiskt då begå de här nazistiska våldsdåden. Alltså att man går från ord till handling. Så snabbt som det har skett i de här grupperna, det har jag inte sett förut på det sättet att man liksom någon månad tidigare har liksom startat gruppen för att sen liksom bara gå ut och göra det tillsammans med personer som man aldrig har träffat förut. Mm. Utan bara genom en nätgemenskap och där ja, det är högst oklart kring så här, vem är det här tilltänkta offret. De själva hävdar ju att det här är någon typ av pedofiljakt, men det blir väldigt tydligt att pedofilbegreppet är för det första väldigt töjbart på ett sätt som vi har sett liksom, ytterhögen och extremhögen töja det begreppet, att det innefattar hbtqi-personer, alltså och främst då homosexuella män och transpersoner i den här gruppen. Men också muslimer, judar, etniska minoriteter i största allmänhet och även
icke-vita. Typ, ja, och även typ lärare som var taskiga kan kallas det. Liksom. Mm. Men det här är liksom, det är male bonding genom det här våldet. Och där det är våldsfantasierna, men just det där att de bara står och stampar och väntar. Alltså det sista det handlar om är ju vem offret är. Mm. Det spelar liksom egentligen ingen roll. Det är inte det som är den viktiga biten i de här grejerna. Det är ju verkligen ett så entreprenöriellt mindset liksom, i hur de kör igång bara så himla snabbt. Här behövs det ingenting liksom, alltså, bristen på noggrann planering och sånt, det har ju dels att göra med att de såklart är barn. Mm. Och liksom känner sig starka och tuffa. Men det handlar ju också om, eller det visar ju hur viktigt de tycker att det är, hur nära det här är att vara liksom ett passion project. Där vissa liksom tycker att det är, alltså vissa behöver typ spela eller spela gitarr eller springa för att ha sin liksom fix, sin hobby. Mm. För de här är det liksom nu då behandlas nazistisk terror på exakt samma sätt som vilken som helst annars då, tonårs passion.
Ja, men verkligen. Och en annan sak som slog mig ganska hårt faktiskt i den här granskningen, det är när jag är på plats vid det här planerade våldsdådet som sker i Stockholm, där vi då följer de här personerna i, My sitter på en annan plats och följer det digitalt i realtid och ger mig instruktioner var man går och vad man gör och var man ska träffas och så vidare. Och det där arbetet var dels väldigt liksom, det var ju såklart väldigt stressande för egen del, men också när de här personerna i Stockholm blir gripna av polisen och det sker liksom ja 2 meter framför mig i princip. Och då blev det väldigt tydligt att det här verkligen rör sig om barn. Och visst, den som utkristalliserade sig som ledargestalten för den här Stockholmsavdelningen så att säga. Han liksom verkade ju lite mer kaxig, men menar, det, resten var väldigt små i det läget. Alltså. Mm. Och det visar ju det också att just när polisen ingriper på det sättet som man gjorde där pågår det en utredning enligt lagen om unga lagöverträdare, så det är ju liksom inte en formell liksom förundersökning. Nej. Där man riskerar åtal, men däremot så är det ett så pass grovt brott så att man vill utreda det. Och det handlar då om förberedelse till människorov. Mm. Men där ser man då att efter att det har skett, att de har gripits, så återkommer de inte i de här grupperna. De försvinner direkt och har liksom än idag inte synts till där.
Men det är jätteintressant. Det,
och i Östergötland så i Östergötland så ser vi precis tvärtom då, att man snarare har liksom Alltså den här ledaren Bertil, han har liksom radikaliserats ytterligare. Han blir än mer ihärdig i att man ska planera och utföra såna här dåd, och man liksom ska producera de här propagandavideosarna för att han vill ha fler medlemmar till gruppen. Han vill kunna sprida det på TikTok, säger han, och så vidare. Så det här är liksom grupper som just nu innehåller liksom tilltänkta offer, nazistiska hyllningar, grova våldsvideos, pornografi och liksom liksom, det är en smältdegel av radikalt innehåll som bara är...
Verkligen, det är så sammelsurium för det. Men det är också lite intressant just när sånt här sker i den här typen av chattar, bara för att det blir ju också ett arkiv. Eller det blir ju liksom, det blir också att säga vad man vill göra och att liksom skapa den här... Alltså den som tar del av det här som en del av en utredning eller liknande har ju inte svårt att uppfatta vilken typ av ideologisk miljö det handlar om. Nej. Nej, men jag tycker det är så intressant för att jag har varit i en del grupper då, följt en del grupper och sånt. Och jag tycker att det är jätteintressant att se hur öppet man kommunicerar om saker man är väl medveten om är brottsligt när man tror att man är säker. Jag har tagit del av till exempel sådana krypterade chattar med gängkriminella tidigare. Mm. Och jag uppfattar det som att det är exakt samma sätt som man uttrycker sig här. Att man pratar helt explicit, helt öppet, i klartext om våld, om tider, om planering, om sånt. För att man tror att man är helt säker i det. Och det är, jag ska inte säga uppfriskande, men det är extremt intressant att följa de tankegångarna som ligger då i det här. Att man kan liksom följa det från start vid tanke till att någon typ beställer ett mord.
Mm. Nej, men jag håller med dig och jag tycker att det är också i det här fallet skulle jag vilja säga och gå ännu längre. Att det faktiskt är en del av samvaron där inne. Alltså det är en viktig del av den här socialiseringsprocessen och det sammanhanget de är i, att man pratar om det. Det är liksom nästan lika värt som när man gör det, så att säga. Man vill prata om det och det är en viktig, dels är det viktigt för statusbyggandet för den enskilda i gruppen, men också då för att bygga den här gemensamma identiteten, för det är väldigt tydligt att man är ute efter att göra med liksom nazistiska symboler som man liksom använder sig av eller poserar med, attiraljer som man poserar med på bilder, men också då ett språkbruk man liksom använder sig av, egna ord som man liksom hittar på och som blir då ett slags slang i de här grupperna och så.
Det är så sjukt. Jag är så intresserad av kollektiv identitet och community bygge. Det här är så kul att liksom de tankarna går att applicera på det här också. Att man kan säga, ja men det här lyckades ni med minsann i ert community bygge. För att på många sätt är det ju ett väldigt, väldigt lyckat community bygge. Det är många som känner sig en del av den här gemenskapen som det är. Mm. Om vi pratar lite framåt då. Jag har ju läst årsrapporten och jag skrev också en artikel om det som man kan läsa på etc.se. Här kan man ju se då att ni från Expos håll pratar ju om en strukturell förändring i den rasideologiska miljön i Sverige idag. Mm. Att det antalet då enskilda traditionella aktiviteter minskar, alltså den här typen av liksom flygbladsutdelning, stå på en demo och försöka kapa den och så vidare. Ändå, trots den minskningen, talar flera faktorer för en ökad risk för våld, för ett starkare hat och hotbild mot minoriteter och lite för att så högerextremisterna bidrar sin tid. Att de håller på och bygger sitt våldskapital i någonting som kan bli liksom väldigt farligt. Om jag frågar lite generellt, hur mår den rasideologiska miljön i Sverige?
Ja, men den är under förändring, om man uttrycker sig så. Den ser man på de traditionella organisationerna, om vi pratar om Nordiska motståndsrörelsen, Alternativ för Sverige, Det fria Sverige, så mår de ganska dåligt. Nordiska motståndsrörelsen är i en liksom fullständig, ja men det är liksom en ganska kraftig pyspunka på den organisationen, och det ser vi ju sedan 2018 egentligen. Jag tror vi har en graf i den här årsrapporten som också är väldigt talande där. Och det vi kan konstatera är ju att den nedgången, den blir till förmån för de här mindre organiserade sammanslutningarna då, eller nätverken eller vad man ska kalla det. Den rasideologiska miljön i Sverige är ju i förändring på ett sätt som gör då att man går mycket mer mot det här som vi i rapporten kallar för kampförberedande aktiviteter. Alltså man tränar på kampsport, man tränar på våld och övar upp sin våldskapacitet och sin våldskapital. Och man är ju, har ju länge varit ute efter att rekrytera unga in i miljön. Och de unga visar ju tydligt att vi är inte intresserade av att vi ska ha någon gammal gubbe i NMR som liksom bestämmer när vi ska dela flygblad eller stå på torg eller sådär.
Den store ledaren och liksom, de verkar inte, alltså det finns ju inget intresse av det där. På samma sätt som typ att det inte finns något intresse för det i den vanliga organiseringen, i det vanliga civilsamhället. Den lider ju av ungefär samma strukturella förändring i det här. Nej, men för det, ni skriver ju precis det då, att det är de här aktivklubbarna som ökar. Det är ju, för de som inte kanske vet, då, gemenskaper där yngre, även liksom minderåriga, tränar, förbereder sig för våld tillsammans, organiseras på Telegram och TikTok och så, sprider propaganda på TikTok. Men lånar då budskap och estetik från huliganvärlden och anordnar till exempel illegala kampsportstävlingar där man pucklar på varandra. Förra året så genomförde de här aktivklubbarna 173 dokumenterade aktiviteter i Sverige, och då ska man säga att mörkertalet är stort. Det här handlar ju om sånt som, som ni har sett, som man, ja, man har koll på. Och sen har man tät kontakt med den internationella rörelsen som gör likadant. Men det här är liksom asymmetrisk organisering. Man är lite mer tillbaka i skuggorna. Rörelsen blir också då svåröverblickbar, mer anonym, svårare än att ta tag i efter en tid där de har känt liksom medvind och haft politiska partier och liksom ställt upp i val och försökt komma in i kommuner liksom som öppna nazister. Den biten finns liksom inte kvar, utan istället så är det att öva, träna fysiskt på att använda våld för att liksom skada minoriteter och demokratin. Typ. Ja, men, och ni skriver också att trots manfall och begränsade resurser så har man liksom lyckats påverka samhället i negativ inriktning. Det handlar både om att man har eldat på den här polariseringen med antisemitismen i kriget mellan Israel och Hamas, men också, också att man har lyckats tysta personer. Man har lyckats med de här hoten, med våldsdåden mot aktivister inom till exempel HBTQI-rörelsen, muslimska grupper och enskilda opinionsbildare också, såklart.
Ja, men absolut, och det ser vi ju tydligt att man, den här miljön, den här politiska miljön, ska vi väl börja med att säga, är en i grunden våldsam politisk miljö. Våldet finns alltid latent och är alltid en förespråkad kampmetod för den här politiska miljön. Och det tar sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om trakasserier eller hot. Det kan röra sig om våldsdåd. Det kan röra sig om terrordåd och liksom allt däremellan som den här politiska miljön kan tänka sig att utföra och utför. Så det är liksom en grundbult i detta. Vi har sett olika tillvägagångssätt från den rasideologiska miljön de senaste åren, hur man gör detta. Vi ser mediala drev som blir allt starkare och som tenderar att tysta, eller i alla fall syftar till att tysta opinionsbildare, meningsmotståndare som man inte vill ska finnas och verka i offentligheten. Vi ser också att det finns en, som liksom vi har pratat om innan här, den här asymmetriska organiseringsformen som är mer av en tillbakagång i skuggorna, men också då tydlig manifestation i sin, liksom, i sin våldskapacitet genom sin blotta existens. Och det där har ju såklart, det där är ju dels för att locka in personer, men det är ju också för att signalera att vi är en kraft som att räkna med, och vi tvekar inte att använda det här våldskapitalet.
Det känns som att de säger rätt mycket så, väntar du bara. Alltså det känns rätt, väldigt mycket sånt. Och att så, när det väl behövs, då är vi redo för det. Liksom.
Skulle du våga säga om framtiden med tanke på den utvecklingen? Vad tror du vi kan vänta oss 5 år från nu?
5 år?
Eller 10?
Ja, det vågar jag nog inte göra.
Nej.
Men däremot det jag kan säga är att Det vi ser som i våra prognoser och det vi liksom förutser är ju att hotet om våld mot hbtqi-personer är förhöjt under kommande år. Överlag så ser vi en mycket större risk för högerextremt våld under kommande år. Och det är just för att man har under en längre tid jobbat upp det här våldskapitalet, och man tenderar till att vara mer liksom redo att ta till gatan och faktiskt genomföra våldet. Och det visar ju vår granskning inte minst. För det är också en del av den här trenden, att vi ser liksom anonyma grupper som verkar i det tysta, men som då, och det kan vara liksom, det kan vara digitala sammanslutningar, alltså chattar eller annat, där man bara samlar folk för att göra riktade aktioner. Och det ser vi ju liksom prov på i större utsträckning också.
Det var lite kul. Jag pratade med min farsa som var, han var så antirasistiskt aktiv på 90-talet. Och jag pratade lite med honom bara så om liksom hot och vilka som är farliga. Så. Då sa han att så, men i hans bild så var de som är riktigt, riktigt farliga, det är de som man inte hör om. Det är de som inte berättar att de kommer göra någonting. De som inte liksom, preppar på det öppna offentliga sättet. Jag tror att det ligger rätt mycket i det fortfarande. Att de liksom, riktigt, riktigt, de som är riktigt farliga, de har man svårare koll på. Vi ska börja avsluta det. Vi har redan pratat himla länge. Men jag, en av de grejerna som jag vill säga som jag tyckte var jätteintressant i den här årsrapporten också, det var att det går att se då att de här radikala elementen i liksom radikalhögern och extremhögern, att man liksom känner lite medvind genom att man har lyckats sätta press på Sverigedemokraterna som i sin tur har påverkat hela regeringens politik. Så att man på några få led har känt att man lyckas påverka en hel, typ hur hela samhället pratar om vissa frågor. Jag har ju känt det här, men det här satte ord på liksom den kedjan. Exempel som tas upp i rapporterna är till exempel hur till och med moderater börjar prata om någon form av den här konspirationsteorin med folkutbytet, där svenskar byts ut mot liksom röstboskap från Mellanöstern eller Afrika. Jag tyckte det var jätteintressant i att de hoppas på en SD-radikalisering och att de genom att vara så pass högljudda och offensiva i vad de tycker och gör, att de upplever att de pressar det näst största partiet i Sverige. Mm. Ja, men, det är ju helt otroligt.
Verkligen, och det är ju, jag håller med dig, det är en jätteintressant tendens, men inte helt oväntad utveckling då, eftersom att Sverigedemokraterna är, de har liksom, den här miljön har satt sitt hopp till Sverigedemokraterna och vill ju såklart påverka Sverigedemokraterna som det mäktiga parti som Sverigedemokraterna är idag. SD riskerar ju hela tiden en slags svekdebatt ifrån extremhögern och de, liksom den radikala ytterhögern som liksom har både liksom pumpat in kraft och energi för att Sverigedemokraterna, och kanske till och med lagt sina röster på att Sverigedemokraterna ska bli så här mäktiga. Och där har man ju liksom reella politiska utmanare som visserligen verkligen kämpar i motvind i Alternativ för Sverige, men ändå man hela tiden, Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige försöker hela tiden plocka poäng mot att Sverigedemokraterna inte gör tillräckligt. Och
man har liksom ju också lockat över flera företrädare. Alltså så fort toppar i SD blir för obekväm eller vad som, så vet ju alla att de går till AFS. Det är ju liksom en etablerad sanning. Alltså riksdagsledamöter som kickas eller toppar eller så.
Ja.
Alla hamnar där. Tidigare, jag menar, Jimmy Åkessons företrädare är fortfarande med. Liksom.
Mm.
Intressant det här. Men här stannar vi samtalet för den här gången. Den som känner att de vill ha mer och mycket mer kan ju både lyssna på Studio Expo, som är Expos podd, så den också pratar om det här den här veckan, och såklart läsa artiklarna. Stort tack för att du ville vara med, Erik.
Tack själva.
Fantastiskt.
Ja, och tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka. Hej då!